Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Det är oftast musikelitist jag är, för övrigt. Ingen kallar mig för litteraturelitist. För det kan man nämligen inte vara.
Värvet. I förra veckans avsnitt av Värvet fick Joel Alme prata om avundsjuka. Det är tema som Värvet eventuellt skulle ha vilat på. Jag nämnde aldrig Andres Locco då, men om man ser över de senaste 20-25 åren är frågan om jag ändå inte varit mest avundsjuk på just Andres.
Mannen som gav den intelligenta popjournalistiken ett ansikte där någonstans i början av 90-talet. Det var inte bara det att han skrev väldigt bra, för det tror jag att de flesta var överens om att han gjorde, utan det var hela grunden han stod på. Andres Lockos liv såg ut att vara en spikrak linje där han upptäckte Northern Soul och Paul Weller och Dexys Midnight Runners liksom i jämnhöjd med modersmjölken. Jo, jag vet att det blir lite av en anakronism här, men jag försöker bara beskriva en känsla. Och så höll han sig till det och den allra, allra hippaste musiken som snart skulle bli cool från coola och sen rinna ner till oss andra. Andres Lokko kom inte från Strängnäs som jag. Han hade inte varit usel i både hockey och fotboll, spelat någon töntig tvärflöjt i kommunala musikskolan. Han hade inte försökt spara ut till långt hår, men av oklara skäl haft bäst förutsättningar för det i nacken och således såg ut som en finnig fattigmansversion av MacGyver. Han hade inte varit olyckligt kär i 10 år i sträck. Andres Lokko var liksom perfekt. Och till skillnad från mig intresserad av musik på riktigt. Dessutom var han medlem i den konstellation som mer än någon annan dikterat den hippa humorn under min tid som vuxen. Killinggänget. Andres Lokko var helt enkelt ikonisk. Och den där bilden sitter kvar 20 år efter att jag lusläste tidningarna Pop och Bibel som han var en tongivande del av. Även om jag varit bekant med Andres sedan slutet av 90-talet så går det inte att komma ifrån att han är en ikon för mig och många andra i min ålder. Det där ska vi prata lite om. Vi ska också prata om socialism och hans arbete som krönikör i Svenska Dagbladet. Åren i England. Det blir en liten passus till Alex Schulman av gammal vana antar jag. Och mycket annat i detta värvet med avsnitt nummer 218. Jag heter Kristoffer Triumf. Producent är den eminente David Mer och Värvet görs i samarbete med Acast. Det här är en intervju som har några veckor på nacken men som ändå är naggande god om du frågar mig. Andres Lokko, varsågoda. Vad kul att du är här.
Tack. Det är roligt att vara här.
Jag undrar hur läget är.
Läget är jättebra. Tack.
Vet du varför jag tycker så mycket om att ställa frågan om hur läget är?
För att du tänker skrivet, tror jag. Jag älskar själv att läsa intervjuer som börjar med den frågan.
Jaha.
Jag tycker väldigt mycket om det. För det är sånt där man tar bort. Och man går direkt in på sammanhang, citat, du ska hitta en bra öppning. Men intervjun som börjar med den helt ganska naturliga. Hur fan mår du? Hur är läget? De där ger en enorm, ofta sanningsenlig närvaro. Man väntar sig inte att en intervju man läser riktigt ska börja med hej, hur mår du? Som om du träffar någon på gatan.
Exakt. Jag tycker också om den där för att den är så otroligt svårgooglad. Alltså, som research, jag har ju varit researchfientlig, gjort någon slags avbön kring det. Men det går inte att googla sig till.
Du menar googla, om du tar mitt namn är det väldigt svårt att skriva till hur mår han? Och få ett vettigt svar.
Ja, exakt. Ja, din dagsform, den står inte på Wikipedia.
Tyvärr. Och min Twitter eller Instagram kan man ju inte lita på.
Nej, inte riktigt. Nej.
Hur glad jag än ser ut där. Mm. Eventuellt.
Den ser väldigt ny ut, din förlovningsring.
Vet du vad? Nej, det är egentligen, den är från 1921.
Okej.
Men jag kan ha på mig den när jag duschade idag. Jag brukar ta av den ibland när jag duschar. Men den är väldigt shiny helt enkelt. Men den har nog varit där i 1,5 år.
Oj, okej. Vad kul. Grattis. Men är det någon gammal estniskt släktguld?
Faktiskt, ja. Ja. Estnisk tandguld, ja, givetvis.
Vad fint. När jag tänker på Andres Lokko så tänker jag att du alltid liksom har gjort så jävla mycket.
Har jag?
Ja, det har du. Alltså det känns som att du alltid har liksom gjort en tidning och ett killingprojekt och skrivit krönikor samtidigt. Mm. I princip.
Jo, lite så har det varit.
Men nu när jag tänker på dig så känns det inte riktigt som att du är den där liksom, den allra mest upptagna. Alltså det känns som att du lite har fokuserat, stämmer det?
Ja, det gör det ju. Jag har ingen aning om det är självvalt eller om det bara blev så. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har ju den fördelen och den nackdelen att med mina förutsättningar och när jag började jobba med det jag ville jobba med, vilket från början var att skriva och inte bara nödvändigtvis som musik, men det blev så. Detta var för mig så jäkla utopiskt att jag uppnådde allt jag ville med livet och mer därtill när jag var 22. Jag var i mål, jag var klar.
Allt efter det var bonus.
Eller? Ja, faktiskt. Och det insåg jag kanske inte riktigt då, men så här i efterhand så kan jag se på det enklare när jag 25 år senare faktiskt håller på med ungefär samma sak. Men just att mina föräldrar som kom hit från Estland när de var väldigt små utan egentligen någonting. Så jag är liksom uppfostrad i en anda som krävde, skulle jag göra någonting så skulle jag vara utbildad till det. Och jag kom inte in på journalisthögskolan, för där skulle man ha 5-0, det hade inte jag. Så det la jag bara ner när jag var 18.
Christian Lok vittnade lite om samma sak, att han kände något slags press hemifrån. Alltså, vad kommer det där sig av, tror du?
Jag tror att om du pratar med de flesta som har kommit hit som flyktingar, att det du väldigt mycket får hemifrån är utbildning, 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 för att möjligheten finns. Mm. Och jag började ju studera till engelska lärare på universitetet i Stockholm, och sen bestämde jag mig för att jag skulle bli föreläsare i viktoriansk litteraturhistoria tills jag faktiskt blev övertalad att skriva om musik i en tidning med som ändå är lite av en mentor, Jan Gradvall, som du också haft som gäst.
Jajamän.
Som sa något väldigt bra. Han sa, om du kan formulera dig i skrift som du pratar om musik och kultur, så är det lugnt. Och han var också den första som sa till mig att, jag hade ju läst honom liksom i stor behållning under många år. Och han, när det visade sig att han inte hade gått journalistskolan, var det så här, va? Får man skriva ändå? Jag var verkligen från en sån exilestnisk bubbla där jag förstod inte att den möjligheten fanns. Jag hade inga sådana människor omkring mig överhuvudtaget. Så det här är en lång omväg egentligen. För att säga att jag är ganska oambitiös. Sen jag var 22. Egentligen. Alltså, för jag fick göra det jag ville. Och tickade av alla mina drömmar som jag hade haft. Och sen hade fått krossade i kanske 4 års tid. Och hade bara gett upp dem. Och sen bam! Plötsligt så fick jag göra precis det jag trodde inte var möjligt. Och gör det egentligen fortfarande. Så precis som du säger, allt annat var en bonus.
För om vi bara ska bena upp det, vad är det du gör idag? Du skriver krönikor i svenskan.
Jag skriver krönikor i svenskan. Jag skriver kritik i svenskan, både om litteratur och musik. Då och då lite annat. Jag skriver i en rad andra tidningar om mode, tidningen King. Jag skriver för Arbetet. Jag borde skriva mer för Aftonbladet Kultur än vad jag gör. Jag hinner inte riktigt. Och lite annat smått och gott, helt enkelt.
För då låter det lite grann som när du säger det, i liksom ljuset av att du har uppnått allt redan. Som en förlängning på frågan hur läget är. Du är nöjd?
Jag är skrämmande nöjd. Jo, jag är väldigt nöjd. Lite nästan, det ska man kanske inte vara. Man ska alltid, det ska klia någonstans om man ska vilja uppnå det här. Men jag tror den här devisen också, vill jag göra det här eller vill jag ha gjort det här?
Ja, just det. Det pratade du och Susanne Ljung om i konversation också.
Kanske vi gjorde, ja. Mm. Men den devisen är väldigt bra. Och att renodla och att texten kanske kommer i fokus mer. Jag hamnade ju i London i en massa år. Och det var väldigt nyttigt, för min bildbyline krympte väldigt mycket under de åren. både mentalt och på riktigt. Och medan jag var där så hände det väldigt mycket med media överhuvudtaget. Där plötsligt så pratade man inte så mycket om journalister, utan tidningarna hade plötsligt profiler istället. Just för att safe upp sig, att folk hemskt gärna kan göra mjällschamporeklam och ändå vara kronikörer i en stor svensk tidning. Vilket innan jag flyttade till England var en omöjlighet. Mycket av det där skedde medan jag också började rapportera, fick en slags korrespondentroll. Mest om kultur, men också ganska mycket om politik. Från Storbritannien och London i synnerhet.
Du syftar för övrigt på Alex Schulman som gjorde någon slags reklamfilm för Head & Shoulders. Och...
Ja, men det hade varit inte ett ont om honom. Men det hade varit en omöjlighet 10 år tidigare.
Ibland får jag kritik för att jag är för intern. Och då tänker jag att det kan vara uppfriskande med ett klargörande ibland.
Eller hur? Men och han är ju förstås inte ensam om det. Det är jättemånga som har gjort det. Och så funkar världen, så har den gått framåt. Men jag som både medvetet och bara rent av geografiska skäl missade allt det där, så skedde det en renodling av att texten istället för avsändaren blev viktigare och viktigare. Och det var nog väldigt nyttigt för ett stort ego som mitt eget, som spenderade hela 90-talet med att typ skriva om sig själv i tredje person och skrika och råla. Så var det väldigt skönt och väldigt, väldigt nyttigt och var nästan oviktig.
Och ingen jävel kände igen dig på gatorna i London, eller?
Nej, det som är intressant med det där, alltså jag blir ju inte igenkänd så ofta.
Blir du inte?
Nej, inte. Rättare sagt, håller man sig i Stockholm så är det ingen som...
Låtsas om det?
Nej, och det, så är det ju. Men bisarrt nog så hände det oftare i London än vad det gör här.
Okay.
Att svenskar kom fram och var, åh, det är ju du! För att man var på en neutral mark. Det skulle man aldrig göra på Odenplan. Kanske. Inte ens samma personer, tror jag.
Nej, kanske inte. Det sägs väl ibland, jag vet inte hur sant det är, men att London är Sveriges fjärde största stad, eller? Stämmer det?
Jag tror det, ja. Typ.
Jag kommer ihåg en grej som du sa. Det här har du fått äta upp så jävla många gånger. Nu får du kanske äta upp det en gång till. Men du sa en gång att män över 30 har svårt att skaffa nya vänner.
Jag har läst det jättemånga gånger. Och har sagt det en gång.
Och då kommer jag ihåg att jag någon gång tyckte att jag fick till det så jävla bra när du fick någon ny kompis på Facebook. Och jag sa, vad håller du på med nu? Så här ska det inte gå till.
Jag sa i den här intervjun som var i en bok om både om manlig vänskap och fotboll. Stefan Mendel Enk heter han. Den var ju baserad på att vi med Killinggänget gjorde den här filmen som hette Ben och Gunnar. Som handlade om manlig vänskap som övergick i någonting annat. Så det var väl den främsta anledningen till att han ville att jag skulle vara med i den där boken. Men jag sa att det är svårt, inte omöjligt.
Nej, okej. Okay. Sen så skulle väl jag säga att när man då som du gör en stor förflyttning efter 30, alltså att man byter land eller liksom stad eller för den delen skaffar barn, då förändras ju en svensk karta radikalt, allting kastas om.
Jo, men samtidigt som småbarnsföräldrar dras till andra småbarnsföräldrar av logiska skäl, så dras också barnlösa personer till varandra långt upp i åldrarna. Det blir ju en ganska naturlig vattendelare på gott och ont.
Du nämnde Killinggänget nu, och jag tänker så här, jag vet inte, finns Killinggänget?
Ja, det gör det ju. Men vi har ju aldrig gjort någon sån där, det här är det sista vi gör, nu splittras vi. Det har vi ju lärt oss, så det är ju bara fånigt. Förr eller senare så får vi en bra idé eller ett roligt förslag. Och plötsligt så känner förhoppningsvis alla att det här kanske vi borde göra. Precis som med Dramaten-pjäsen som nu väl, när var det? 6 år sedan tror jag vi hade premiär på den. Och plötsligt så kanske det kommer ett mejl eller så skickar jag ett mejl. Eller vem det nu är. Så plötsligt är det så här, det här skulle faktiskt vara kul. Det här skulle faktiskt passa oss. Mm. Och den dörren vill man ju hålla öppen. Det är en rolig, och ju mer tiden går, också ganska underlig konstellation. Från första början var den inte så konstig. Det var bara, ja, de här personerna råkade befinna sig på samma plats och gjorde något. Idag är det ju en uttalad, liksom, svensk humors Pink Floyd, på något vis. Och precis som Pink Floyd förr eller senare gör någonting nytt så länge de flesta lever, så lär väl vi också göra det. Alltså, dörren är inte stängd, helt enkelt.
Jag vet inte hur medial den är, men, och jag vet inte ens om den har pratats om, men jag har ju förstått att, nu kommer jag inte ens ihåg vad dansbandet heter som Robert har turnerat med.
Jag borde säga att jag också har förträngt det. Rolands.
Ja, just det, Rolands. Ja, men för det var ju inte med resten av Killinggängets goda minne. Han snodde en karaktär och gjorde en...
Robert gör gärna det. Så.
Men skapade det, alltså är ni arga? Eller?
Nej, vi orkar inte bli arga på det. Du pratar om ett vi. Jag orkar inte bli arga på det. Det sätter, alltså någonstans är det ju så att när man tar sin Mats ur skolan, helt enkelt. Om du tar om man tar karaktärer från vad vi har gjort tillsammans och kanske skapat tillsammans och så placerar dem i en ny kontext, så fanns det säkert ett mått av irritation över det för 20 år sedan. Men vad vi sen lärde oss är ju att det tvingar oss som grundkonstellation att göra någonting annat. Mm. Att gå vidare, helt enkelt. Så det är därför det aldrig har gjorts Nile City 2. Utan istället nya saker.
För att Robert Gustafsson hela tiden kapitaliserar så mycket på karaktärerna så att ni inte kan...
Jag vill inte säga att det är bara därför, men det har hjälpt till. Om man var irriterad över det först så har det i slutändan visat sig ganska bra för oss. För då måste vi hitta på nytt. När och om vi gör någonting tillsammans.
Hur ser det ut då? Alltså, pågår det då en mejlslinga där ni skäller på honom? Eller?
Nej, jag skulle kunna tänka mig att det gjorde det 1999 i en kvart. Men sen dess, nej.
Ni har ju grävt väldigt mycket i liksom, manlig vänskap, ju, som du sa. Hur ser du själv på manlig vänskap idag?
Märk väl att jag är tyst jävligt länge. Den är inte viktigare än, eller den är inte viktigare än någon annan vänskap, tänkte jag säga. På något vis så känns det som om tiden, och kanske jag också förhoppningsvis, nog tänker mindre i banorna för just manlig vänskap, att den skulle vara annorlunda från vänskaper jag har med kvinnor. När Killinggänget som mest rotade i ämnet, så var vi vid en brytpunkt lite grann, tror jag. Manligheten var i en slags brytpunkt där den uttalade manliga vänskapen, gemenskapen, höll på att bli ohyggligt omodern. Och därför blev det i några av föreställningarna och filmerna vi gjorde. Det blev, åh, det här måste vi göra någonting på, för det här börjar kännas så kört. Det fanns någonting i detta, att fånga någonting i en brytpunkt. Och idag skulle det inte gå att göra det. Men jag tror liksom, tittar man på samhället i stort kring millennieskiftet och strax innan det, så kändes det som om vi var den sista generationen som var tvungna att göra lumpen. Sådana saker. Mm. Och vi såg folk i vår omgivning som fortfarande i ens egen ålder, som växte upp och såg lumpen som den finaste tiden i deras liv. Vilket ju var någonting ohyggligt sorgligt. Och detta hölls vid liv med innebandylag, med återträffar, med skytteföreningar och jaktlag och fotboll. Vad det nu var, så höll man den där märkliga, allt mer irrelevanta grytan kokande genom livet. Och denna vidriga också företeelse, vi ska ha herrmiddag. Jeez. Så. Och det är år 2015, så känns det här som en helt annan tid. Så synen på den manliga vänskapen, det är klart jag har manliga vänner, det är skitviktigt. Men jag tänker kanske inte riktigt att det skulle vara speciellt mycket annorlunda från att ha en kvinnlig god vän.
Innan vi började rulla här så pratade vi lite om den här gigantiska Anders Locke-boken som
ja, den ligger här, den är jättestor.
Vi får knappt plats i ateljén för att vi tog in Lockos box här. Texter
den första boxen 2009.
Just det, precis. Och då sa du lite grann, eller jag tolkade det som att du tilltalades av det faktumet att den var provocerande.
Ja, det är klart. Alltså, nu var det ju så att bokförlaget i fråga som ville göra den här, som heter Modernista, som drivs av två gamla kollegor och vänner till mig.
Peter Maglio och Lasse Sund.
Precis. Boken blev, om jag minns rätt, ungefär 3,5 år försenad. Jag tror att de tog också, utan att låta elak, så tror jag att de tog liksom mitt tålamod baserat på vår gamla vänskap för givet, helt enkelt. Att oj, om vi ger ut den här boken först, så Andres bok, vi gör den sen. Men det bizarra var att jag gjorde press för boken 2,5-3 år innan den kom ut. Och i och med att jag bodde i London då, så var det väldigt invecklat att faktiskt åka till Stockholm och ge massa intervjuer, och sen så kom boken 2,5 år senare. Så som någon slags ursäkt, tror jag, plåster på såren för det, så tillverkades den här sinnessjuka boxen som då är gjord, Lasse Sund, formgivaren, patenterade något slags eget lockotartan mönster och sen, nu öppnar jag den bara för att komma ihåg det här, och sen tror jag att det i själva böckerna i den här limiterade utgåvan är liksom tuggade av en kinesisk familj i kinderna under loppet av 2,5 år. Och de här små snörerna här som ska hålla sidorna på plats är gjorda av någon utrotningshotad silkesmask. Det är liksom, det är den nivån på det här. Som en slags, tack för att du väntar, förlåt.
Ett slags skrytlåda.
Ja, det är det ju.
Ja. Men då undrar jag bara, liksom, hur mycket finns den där provokationen? För att jag menar, om du tilltalas av provokationen, och jag hörde mig själv i en intervju idag där jag liksom återkom ganska mycket till, ja, men något slags vilja att provocera. Jag sa det till dig alldeles nyss, att jag är researchfientlig. Det är ju en sån sak som jag liksom har koketterat med.
Ja.
Mest för att reta upp någon. Lite oklart vem, men något slags etablissemang.
Men du sa en viktig sak här. Du använde ordet reta. Du sa ju sig reta upp. Det är ungefär samma sak som att provocera egentligen. Men provokatör och att provocera har blivit medialt ganska fula ord. För jag tänker typ på en gång på Marcus Birro.
Ja, jag tänker på Lars Vilks.
Ja, men två sidor av liknande mynt på sätt och vis. Provokatör är, det är ingenting jag vill vara alls.
Okej. Okay.
För jag tycker att det låter, låter omodernt. Det låter onödigt att vilja provocera. Däremot så känns det ohyggligt viktigt att retas. Det är lite snällare. Men det är minst lika effektivt. Kanske till och med effektivare att använda språk, sin plattform. I mitt fall krönikor och alla slags texter som publiceras, att använda sin plattform till att ibland just retas. Och det går att göra åt alla håll och kanter, men det har jag väldigt, jag har väldigt svårt att låta bli att göra det.
Vem retade du senast?
Förmodligen valfri sverigedemokrat, hoppas jag. Mm. Och där är det ju oerhört lätt att ta till den och jäklas med högre troll, för det är väldigt skojigt. Kanske är lite för enkelt ibland, men där har ju min roll också, eller alla svåra roller, din med, tycker jag, har förändrats på grund av det politiska klimatet. Så jag kan ibland läsa här och var, oftast folk ganska långt ute på högerkanten, inte extremistiskt långt ute, men ändå i ett traditionellt högerfäste, som undrar, vad händer med kulturjournalistiken som skriver om kulturen, om skönheten, det vackra i en Matisse-tavla och en poetisk mästerlig strof. Varför ska allt politifieras? Well, av nödvändighet. Helt enkelt. Vi befinner oss i ett politiskt klimat där vi alla, det är vårt jävla fucking ansvar att tillhöra en motståndsrörelse. När jag går till jobbet så måste jag ha målat det där som ser ganska coolt ut. Man målar svart under ögonen.
Ja, just det.
Du vet vad jag menar. Ja. Mm. Någon slags stormtroopers. Eller så. Svart under ögonen och svart basker. Allting är politiskt just nu. Och det finns liksom ingen väg ut ur det. Men däremot har man en plattform. Har man, vilket jag inbillar mig att jag har, humor trots allt. Så måste man använda det lilla man har. Mm. Konstant och hela tiden. Och det blir väldigt svårt att veta att jag har den här ganska privilegierade plattformen för att uttrycka mig och skriva nästan vad jag vill. Och att då välja att skriva om en gammal ohyggligt vacker dikt är väldigt svårt just nu. Det är jättesvårt. Jag känner mig onödig om jag gör det. Jag känner mig som om jag faktiskt inte drar ett strå till stacken, till motståndsrörelsestacken. Och jag har ingen aning om vad det här jag rantar om nu ska mynna ut i. Nej, men egentligen.
Jag kanske kan rädda dig med en följdfråga då. För att alltså, du jobbar, din huvudsakliga inkomst antar jag kommer från Svenska Dagbladet.
Mm.
Ledarsida, ett par av skribenterna där i alla fall är väldigt långt, pretty far out på högerkanten. Och då undrar jag lite grann, vad känner du när du liksom läser Arpi eller Gudmundsson?
Jag känner ju framför allt att jag är i rätt tidning. Och med det menar jag förstås, jag verkligen uppfyller en funktion.
Att du är något slags motvikt?
Ja. Det är ju en jättehärlig trigger. Jag har alltid haft ganska svårt, tror jag, för att vara en del i en kör. Jag kanske är en del i en politiskt korrekt mediekör, vare sig jag vill eller inte. Men jag är det i alla fall i Svenska Dagbladet, som, precis som du säger, är bitvis ledarredaktionen, befinner sig i politiskt är ju en motpol till vad jag står för. Så därför så känner jag att jag skriver inte för de redan övertygade i den utsträckning jag skulle göra på Aftonbladets kultursida, till exempel.
Nej, förvisso, men hur många sverigedemokrater har du omvänt då?
11. Punkt, 11.
Grattis.
Det är vad jag har uppnått. 11 stycken har jag omvänt. Jag har förstås ingen aning. Och det är heller inte så jävla intressant. Det är fortfarande när högerextremismen har fått så mycket plats som den har fått de sista åren i hela Europa, hela världen, så har vi lärt oss, om vi tittar i historieböckerna, det kommer att komma Haag-tribunaler sen. Och då tänkte jag att jag faktiskt kan gå med huvudet högt och titta på det här. Faktiskt när kvisslingarna och medlöparna och fegisarna har köpt nyfascismen. Det är helt obegripligt. För mig är det så jävla obegripligt att man Sverigedemokraterna och även vad KD och så vidare står för och gör just nu är för mig så obegripligt, och tyvärr även Romson, Löfven och så vidare. Alltså just nu, medlöperiet och populismen är så vidrig att den här krigsmålningen och basken blir viktigare och viktigare och viktigare för varje dag som går. Och hur många jag omvänder, skitsamma, men för min egen självkänsla så är det väldigt svårt att nästan byta ämne.
För det känns ju lite grann, jag misstänker att du skulle hävda att du alltid har haft ett politiskt driv.
På jobbet liksom, ja, menar du?
Ja.
Ja, det har ju funnits. Om att den här boxen ligger här som sträcker sig då fram till år 2009. Inte så länge sedan.
Från 89 till 2009. De första 20 åren.
Jag tror ju att jag tycker det, men det var inte lika synligt för att tidsandan märkte inte det på samma sätt, tror jag. Men jag tycker att tidningen Pop var en väldigt politisk tidning. Jag tycker hela 90-talet var ganska politiskt. Och allt det här bjäfset om den ironiska generationens apolitiska hållning håller inte jag med om, helt enkelt. Jag tror väldigt mycket av i synnerhet vår tids mediala vänster är ju just fostrade under 90-talet. Och var inte dugg ironiska. Alltså, det är att trivialisera det hela väldigt, väldigt mycket.
Om den inte var ironisk då, vad var den?
Precis som alla generationer så är det ju egentligen omöjligt att bara definiera den så enkelt och så krasst. Men vill man göra det lätt för sig och dra... Om vi tar in Killinggänget till det här...
Varför inte?
Så märker jag ju hur väldigt många av våra gamla löjliga sketcher plötsligt har fått ett nytt liv.
Kan du exemplifiera?
Nazigrannar, gammal tysk tant röstar på det onda partiet som bränner barn i ugnar.
Och här inne så hittar vi en tant som ser ut av någon slags råbiff på huvudet. Hej, ursäkta, vad heter tant?
Mitt namn är Kristina Hasseröda. Jag är maskinskriverska på Siemens.
Och tant ska nu vara med och rösta fram vem som ska få bestämma i Tyskland.
Ja, det finns två alternativ.
Ja. Och ja, vilka är då det? Du kan...
Ja, det har vi de här. Det snälla liberala partiet.
Ja, och vad står de för? Vad har de för vallöften som...
Vård, skola, omsorg. Ja. Fred i världen.
Ja.
Fri sjukvård. Bättre miljö.
Sen har vi då ett alternativ till dem.
Ja, sen har vi de här nazisterna.
Nationalsocialisterna, ja.
Ja.
Ja, vad står då de för? Vad har de...
Terror, världskrig, etnisk rensning.
Diktatur vill de införa där.
Ja, tortyr, misshandel, slänga barn i stora ugnar, dödsläger samt bokboll. Ja.
Ja, det verkar ju inget vidare.
Dödsläger, ja.
Ja. Ja, vilket av de här två partierna tänker Tant då rösta på?
Ja, då tar jag något. Nazisterna.
Vänta, förlåt. Är det inte de som vill elda med barn?
Dödsläger, ja.
Just det. Men sen på den här sidan, där var det fred och frihet och...
Ja, du tänker så. Fri sjukvård, bättre miljö.
Ja, låter inte det bättre?
Jo, mycket bättre än elda med barn.
Precis. Så då röstar Tant på
nazisterna.
Ja, men...
Och så vidare. Och de här är från 90-talet. Så det är egentligen hur jävla politiskt enkelt beskrivet, väldigt politiskt. Och vi gjorde ju väldigt mycket medvetna val även i tidningen Pop. Och i det jag skrev själv i krönikeform om en ganska... Vi ville ju skriva om musikhistorien, vilket vi hävdade i varenda nummer. Och framförallt lyfta fram en svart musikhistoria som inte riktigt hade berättats i Sverige. Det var liksom Mats Nileskär var helt ensam om detta. Och Sverige som det gamla raggalandet som bara lyssnade på Creedence... ville ju vi ville lära om, göra rätt, göra modernt och nytt. Så det var ju ett väldigt, väldigt medvetet val bara att sätta svarta artister på omslagen så ofta vi bara kunde. För att vi tyckte att, inte bara att det var hög tid för det, men det var någonting som typ Sverige hade missat. Det låter väldigt... storslaget. Men, ja, men det var ambitionen. Mm. Ambitionen var väldigt mycket att berätta för alla att Smokey Robinson eller Eric B. and Rakim, vad det nu var, att detta är för fan grejen. Det här är ju skitbra. Varför har Sverige levt i tron att Sgt. Pepper är bäst? Det är det ju inte alls, tyckte vi. Så det fanns ju liksom ett slags, det fanns ju olika politiska idéer bakom allting.
För jag tänkte nämligen dra till med en gissning, och det är att dina år i England på något sätt gav dig ett politiskt uppvaknande.
Ännu mer, ja.
Okej. Okay. Mm.
Det är en kombination av att jag var där när en massa vindar började vända. Ja, och också att befinna sig i ett så uttalat klassamhälle som Storbritannien är. Någonting som jag kanske som tonåring kunde typ romantisera. Och vara 13 år gammal och försöka läsa texter av The Specials, eller vad det nu var, så kunde jag tycka att wow, det där leder till bra kultur, det är något tufft. Men när man väl faktiskt lever mitt i detta så såg man ju i en kristallkula hela tiden, mer och mer för varje dag. Men det är ju ett Sverige på väg, helt enkelt. Mm. Och Sverige och England har en konstig förmåga att inspireras av varandra på ett väldigt... Det är ett mycket konstigt knytkalas.
Okay.
Där The Tories plötsligt är inspirerade av Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna tittar på New Labour som är inspirerade av... Och så vidare. Det går liksom fram och tillbaka hela tiden på ganska oväntade sätt. Och till slut kopierar man varandra. Och så har vi hamnat i en väldigt impotent mittenpolitik, helt enkelt, i båda länderna på sätt och vis, som först nu, sista året, har dragit långt utåt höger. Men jo, det var ett politiskt uppvaknande, men också av nödvändighet, för att jag lite grann bytte hatt jag som avsändare blev mindre intressant. Att jag var korrespondent i London med någonting att berätta blev däremot intressant.
Mm.
Så att texten hamnade i fokus och jag kunde ta ett steg i sidleds. Och detta skedde under en tid då journalistiken också blev mer politisk. Jag menar, du kan ju titta på, för att generalisera som fan, men liksom på, i slutet av 80-talet så ville alla som skulle skriva bli filmjournalister. På 90-talet skulle alla bli musikjournalister. Mm. Sen skulle alla bli modeskriventer. Och sen skulle alla skriva om mat. Sen dess ville alla skriva om politik. Typ så. Mm. Jag har säkert glömt någon genre. Mm. Men rent generaliserat. Och det är klart att det här också, det finns massa skäl till det. Att popjournalistiken, om vi kallar den för det, eller kulturjournalistiken, vilket ju helst bör vara samma sak. Det är klart den är superpolitisk idag. För världen är det.
Men du, jag tänkte bara att vi skulle knyta ihop en säck här, för att vi var lite på vänskap och nu var vi lite grann på England. Finns det en stor skillnad på hur man ser på vänskap i Sverige och England, skulle du säga?
Mm. Det finns, jag tror min erfarenhet är att svenskar, och då kan vi faktiskt kanske prata bara för att jag är det, svenska män är mycket mer ensamma, utsatta på sätt och vis än sina engelska motsvarigheter. Jag menar, jag hamnade medan jag var i England i en jätteoväntad och jobbig separation. Och blev alltså så jävla rörd till tårar att mitt i denna misär i ett annat land, långt hemifrån, så skedde det en mobilisering. Verkligen bokstavlig militärisk precision skedde en mobilisering bland mina engelska vänner. I och för sig både män och kvinnor. Men eftersom det drabbade, eller vad ska vi säga, det gynnade en man, så så kan vi fortfarande prata om manlig vänskap i detta. Men det skedde en mobilisering som det tog mig ett tag att upptäcka. Men det var liksom telefonkedjor, umgängesscheman. Du tar med honom på lunch, vi tar middagen, du tar bion på lördag, konserten där, du ordnar biljetter till det, sen ska vi gå på den här utställningen, han får inte sitta ensam hemma, fan eller. Det var en sån där som höll på, och när jag liksom efter ett tag började se systematiken bakom det, så blev jag förstås fruktansvärt rörd och samtidigt väldigt impad av det. Den finns säkert här också, men jag kanske inte märkt den i samma utsträckning.
Du har inte genomgått en separation på samma magnitud, så du har inte testat det kanske.
Så kan det också vara.
Mm. Jag hamnade med Weeping Willows Magnus, som vi kallar honom, Karlsson. Yep. Han berättade att liksom, för vi diskuterade hur jävla rolig Noel Gallagher är.
Han är väldigt rolig.
Han är fantastisk. Men Magnus teori var att man är så mycket uppfostrad på puben. Mm. Alltså där man lär sig tugget på något sätt. Och han berättar att liksom när Paul Weller och Noel hänger tillsammans, då sitter man liksom dubbelvikt i timtal och de bara fortgår.
Ja.
Är det så? Stämmer den bilden?
Mm, det finns ju en så här, det klassiska ordet banter är ju någonting vi, det närmaste vi har är det stockholmska ordet tugg.
Mm.
Men banter är ju helst witty banter. Alltså, man, ja, ett intelligent trams, helt enkelt. Och det är två ord som väldigt sällan används i samma mening. Intelligens och trams.
Men det har du byggt hela din karriär på.
Tack! Jag blir jätteglad att du säger det. På riktigt blir jag jätteglad att du säger att det är intelligent trams. För och det är kanske någonting jag har på många sätt.
Eller, du har byggt en del av din karriär på det i alla fall.
Nej, men hela. En ganska stor del är intelligent trams. Hoppas jag. Och det är nog baserat på en slags kallade anglofili om du vill, men kanske ännu hellre bara jag tror att den väldigt unga tonåringen Andres började läsa engelsk musikpress som en knasboll när jag var liksom 12. Och det språket och den tonen som fanns där har fostrat mig väldigt, väldigt mycket. Och när jag väl har i omgångar hamnat i England under längre perioder och sen till och med flyttade dit i över 7 år så märker jag ju just hur oerhört hemma jag var i den tonaliteten, det sättet att umgås på. Som är, ja, det är intelligent trams.
Saknar du det?
Jag kan sakna det naturliga, just eftersom du nämner liksom pubben som plats, så kan jag sakna den väldigt fina gemenskapen i hur alla blir inbjudna till det för att ingen ska känna sig ensam. Alltså det jag saknar mest med London, det är att jag har några jättenära vänner som har blivit, givetvis under de här åren blev ännu närmare vänner, men som jag även kände innan, men som jag dagligen skulle vilja prata med, men man kommer liksom inte på tanken på att sitta och skypa istället för att just gå fika eller äta lunch eller gå till puben. Men det gick väldigt snabbt efter att jag hade flyttat dit, att jag märkte att man blev liksom invald i en gemenskap som var just, nej men på torsdagar så går vi till den där puben. Söndagar äter vi Sunday Roast där. Och så var man liksom med där. Och det var några personer som inte alltid var med men som dök upp. Och som jag verkligen inte tyckte om. Frågade en vän liksom, men vad fan, da är ju jävla jobbig. Och det kom, det finaste svaret jag hört var, jo men jag vet, men vi kan inte lämna honom ensam, då är han ju själv hemma. Och detta har pågått i år efter år efter år, för att han är med här. Eller hon, eller vem det nu är. Och jag tyckte det var fantastiskt.
Lever du så själv?
Jag försöker. Men jag tror inte jag har den umgänges. Jag gjorde det i London för att jag liksom inte anpassade mig, utan bara akklimatiserades till att ja, men så här ser det ut och det är toppen. Jag träffar inte folk på det sättet i Stockholm på samma sätt.
Ett ord som ofta förekommer när man pratar om dig, det är ju elitism.
Ja. Man kan också kalla elitism, det finns massa andra bra ord för det. Det är expertis, till exempel.
Men det är mycket mer positivt.
Kunskap. Laddat. Alltså, det är, jag vet inte riktigt, jag skulle gärna reclaima ordet, vända på det och säga att det är någonting jättebra. Men om vi ponerar att det inte är det, så säger det än en gång väldigt mycket om, det är oftast musikelitist jag är för övrigt.
Absolut.
Och ingen kallar mig för litteraturelitist, för det kan man nämligen inte vara. Någonting är ju väldigt underligt med,
rent teoretiskt kan man väl vara det.
Rent teoretiskt kan man vara det, men då är du ju snarare professor. Då är du extremt kunnig inom ditt område. Du är möjligen snobb.
Jag tänker lite grann på den där raden som jag tänker, alltså, när Håkan Hellström sjunger jag läser aldrig Proust igen för slutet gör för ont i mig. Då tänker jag ändå att han är lite grann på den litterära snobbigheten. Eller,
ja, det.
Elitismen.
Lite grann på det. Från ett oväntat håll.
Ja, verkligen.
Men en fin rad. Ja. Men det är musiken dras med ett problem, och det är att den inte är institutionaliserad akademiskt. Det innebär att den på ett väldigt fint sätt reclaimas av nya generationer. Den fortsätter att vara ung. För att jag som 48 år gammal skriver om relativt mycket om musik. Jag tycker om ny musik. Jag tycker om grime. Jag tycker om det och det och det. Saker som händer vad jag känner mitt i ett nu. I alla fall en del av nu. Och där kan man hävda att nej, men herregud, det är han alldeles för gammal för eller något. Men ingen skulle säga det om en litteraturkritiker som vid 63 års ålder skriver om en debutroman. Skriven av en 17-åring. Ingen säger det om en filmkritiker ens som går loss om en debuterande regissör. Mm. Eller modern dans. Eller poesi. Utan det är just musiken där detta är ett problem. Och det är för att vi inte har en akademisk tradition kring rockmusik. Mm. I alla dess former. Och dessutom har ju musikjournalistiken har också periodvis dragits som ett jävligt dåligt självförtroende och en ganska underlig folklighetshets. Den kommer och går.
Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle komma till din och Gradvalls aldrig utblommade beef. Men jag försökte få ihop det här med liksom elitismen. För att det känns som det här sättet som du beskrev för ganska länge sedan nu. Men det sättet att umgås, att släppa in den här jobbiga jäveln. Mm. Det känns väldigt oelitistiskt i min bok.
Tack. Men du kan ju vara en enorm... Bara för att du kallar dig själv för
Lector Loco.
Det är nog inte min uppfinning egentligen. Men bara för att du är socialist i hjärtat så innebär väl det inte att du inte säger ett folkbildande syfte vill skrika och vråla om ghanesisk flöjthaus. Mm. Eller vad det nu skulle råka vara. Mm. Jag förstår inte. Det handlar liksom bara om semantik. Det handlar bara om att byta ut ordet elitist mot till exempel folkbildare. Mm. Eller lärare, eller professor, eller föreläsare.
Eller lektor.
Eller lektor. Så uppfyller du plötsligt en annan funktion. Men förmodligen måste jag hålla på med det här i 23 år till innan någon annan håller med mig. Man måste bli väldigt gammal och grå innan man får den eventuella... Man har förtjänat den pondusen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Mm. Har inte du lite känslan som jag? För att jag menar, i det 90-tal där du var så otroligt tongivande och där jag var i min absolut mest liksom, mottagliga ålder, och du var ju, du och de andra på pop och sådär, det var ju verkligen... Jag tror att du sa att du hatade ordet stilikon till just Susanne Ljung, men det var ju verkligen så, och det, på sätt och vis är det ju det fortfarande, så jag har ju en otrolig respekt för dig.
Ja, du brukar mejla mig om byxor ibland, det är väldigt kul.
Ja, jag brukar. På 90-talet, då var ju pop, precis som du sa, popjournalistiken, eller framförallt då i mitt fall liksom recensenten, det var ju det absolut hetaste man kunde vara. Man var ju nästan hetare än rockstjärnan. Idag känns det ju, musikkritiken är ju inte superangelägen längre.
Men det är ju, precis som jag sa, det är ju på grund av dess sargade självförtroende. Musikkritiken var ju lika sargad 1992, och därför föddes pop som en motreaktion mot det. Och säga att det här är fel, så här ska det inte behöva vara. Och då tog vi, så vi sprack, i synnerhet kanske just jag, med att tala om sig själv i tredje person och upphöja kritiken till en så här Ratatouille-mästrande spökröst som pekade ner från molnen och berättade att Frankie Knuckles och Marvin Gaye är gudar jämte mig. Alltså den tonen. Det fanns ju, som tur är, en humor i detta som inte alltid alla har varit mottagliga för. Men självgodhet är ju fruktansvärt roligt. Det är ju det, så länge du är medveten om vad du pysslar med. Men att bete sig sinnessjukdomspompöst kan vid vissa tillfällen vara väldigt, väldigt skojigt.
För något år sedan eller två så skrev du en krönika som jag uppfattade som ett slags dold kritik mot Gradvall, som ju de senaste åren allt mer fokuserat på liksom Max Martin delen av branschen, och medan du då hävdade att det är helt fel, det är inte där det händer, det är liksom de här små grimeklubbarna i Londons absolut mest obskyra förorter. Varför blev det aldrig någon beef? Är det för att ni är kompisar, eller vad fan?
Ja, det är vi ju. Men det finns ingen motsägelse i att du väljer olika spår. Det finns ju inte en sanning. Men jag har ingen beef med Janne. Jag tror inte han har någon beef med mig heller. Men vi har ju bara valt olika vägar. Men som faktiskt bekant sa, som ska förbli namnlös, du har blivit Johan Johansson och Janne har blivit PG Gyllenhammar.
Ja, väldigt roligt sagt.
Elakt mot oss båda i sådana fall.
Johan Johansson kan vi väl säga är ju någon slags gammal punk-ikon.
Ja,
ganska skramlig.
Ganska skramlig, väldigt uttalat politisk konstant hela tiden.
PG Gyllenhammar, för er som inte vet det, var vd för Volvo under mest liksom, 80-talet. Så.
Men vi har väl bara renodlat våra... Jag tror det är väl inte konstigt att man springer åt olika håll egentligen.
Och det är väl också bra?
Det är sjukt bra för alla inblandade och framförallt för läsarna. Och att se det som en beef att någon är nere med Max Martin och någon annan inte är nere med Max Martin. Det gör ju bara våra eventuella middagar mycket roligare.
Och gudarna ska veta att du fan inte är nere med Max Martin, eller?
Nej, jag är inte nere med det svenska musikundret. Eller det är klart att jag kan plocka fram saker därifrån som jag tycker är bra. Men jag är genuint...
Så som?
Jag är genuint... Okej, ingenting då. Nej, men jag är ganska ointresserad av gamla hårdrockare som skriver låtar till barn. It doesn't do it för mig, helt enkelt. Men om du vänder på det och du plötsligt är, om du är en person som är intresserad av försäljningssiffror, listplaceringar, och vill dra paralleller till oavsett om det är Motown eller Bay City Rollers, så varsågod. Liksom, det är bara en annan ådra. Jag letar ju mycket mer efter ett absolut nu som tilltalar mig. Jag skiter väldigt mycket i vad som ligger på en försäljningslista och allt är gjort.
Och jag tänker bara, jag ska släppa dig off the hook med provokation, men det kändes ändå som att när du berättade om Killinggänget och att ni liksom att mycket av er kreativitet sprang ur liksom att ja, men det här är någonting som är så fel nu, så att nu måste vi göra det.
Ja.
Men om man skulle göra en sån provokation idag då, alltså om man skulle liksom, vad skulle det kunna vara?
Jag kan nog bara liksom se på mig själv och hur jag själv reagerar. Man vill ju liksom... Jag tycker det blir tråkigt när man är en del i en kör. För då förstår inte jag vad jag uppfyller för funktion. Och jag tror att jag alltid har haft en drivkraft. Den har funnits med i Killinggänget-produktionerna och givetvis i allt jag skriver själv.
Och i din barndom, där du berättade att du var så jävla nöjd med att vara den enda som var mod när ingen annan var det.
Det är nog, ja, men det är väldigt färgat av det, förstås. Att alltid försöka övertala folk till en början i ens omgivning och senare då i ett lite större format. Den här, nej men titta här istället, kolla på det här, att det finns ett alternativ till ett konsensus. Men det är ju jag själv som bestämmer vad denna konsensus är för någonting. Max Martin är ett exempel på vad jag anser vara ett konsensus. Det har inte med Jannes listfanatism att göra. Han är en jättebra nisch där. Men det finns ett konsensus som går ut på att så här tycker vi just nu. Det här är det som är viktigt, det här är det vi skriver om. Och då får jag alltid lust att rusa åt ett annat håll och säga, nej, det finns faktiskt någonting annat som är precis lika viktigt. Och det är det jag tycker om. men det finns alltid mer än en sanning.
Hur ska du få ihop det här med provokationen? Ja.
Att det hör ju ihop, det finns ju någonting retsamt. Om du kan formulera dig, om du kan skriva, vilket jag fan ändå vet ungefär hur man gör, så finns det ju någon slags jäkla retsticka i mig som jag inte kan operera bort helt och hållet. Som är, kan vi inte tweaka det här lite grann dit? Så här gör vi. Så att det vi kallar för en provokation eller att reta sin närhet, sin samtid, går ju ut på att hitta ett ganska smalt konsensus. Alltså man försöker hitta det som andra personer som tror sig ligga i någon slags framkant är inne på. Det blir mycket roligare. Det blir ju också som att kritisera sig själv. Och då blir det intressant. Men att göra en parodi på något som är vedertaget, som du inte är en del av själv alls, blir ganska platt och oärligt. Men om du... jag menar, titta på någonting som jag fortfarande tycker är väldigt kul. Ta Stockholms natt. Serien varje fredag i just Svenska Dagbladet. Där det är ju han som skriver Stefan Thungrens, det är ju hans garderob som är med i den hela tiden. Och bara en sån liten detalj gör att det finns en självkritik, en självmedvetenhet då vi tror på innehållet, för att det är faktiskt sprunget ur en egen sanning. Och alla provokationer som befinner sig där, att du också pekar på dig själv, då blir det intressant. Då blir det bra, hoppas jag.
Så för att svara på frågan, vad om du skulle mejla resten av Killinggänget imorgon och säga, hörni, jag har kommit på det. Det är det här vi ska röra oss i.
Ja, då skulle den förmodligen utspela sig i vår relativt innerstadiga, superpolitiskt korrekta, privilegierade sfär på ett eller annat sätt. Och det är kanske en av anledningarna till att vi inte gör någonting.
Ja, jag förstår. Mm.
Inte för att ämnet är jobbigt, men det är ganska många som är där och rotar just nu.
Men tänk om ni skulle göra en skriva någonting om, alltså inifrån Sverigedemokraterna.
Men det är ju en annan utmaning. Ja. Alltså, det är inte det vi pratar om. Men det att skriva Jimmy Åkessons bordsamtal vore jätteroligt. Givetvis. Men det är en annan slags uppgift än den här drömprovokationen som ska rikta sig mot en själv. Men att leta upp varenda dokument från Sverigedemokraternas landsdagar genom åren och skapa en föreställning eller en pjäs eller en tv-serie kring det. Det är ju vansinnigt frestande, förstås.
Varsågod.
Tack.
Du, ni gjorde 2 säsonger av Loco Loco, en podcast som var ganska tidigt ute. Det var väl liksom något halvår efter mig eller sådär.
Alltså, såg han till att få in?
Ja, självklart.
Ja, men den var nog ganska tidig. Ja. Mm.
Är du stolt över den?
Bitvis som tusan.
Vilka bitar då?
Jag tror att jag var väldigt stolt över att vi till slut nådde en ganska jävla, för oss i alla fall, ganska stark öppenhet kring en massa saker som man kanske inte alls väntade sig att Christian, i synnerhet eftersom han är en mycket mer publikfigur än vad jag är, skulle orka prata om och göra det offentligt på det sättet. Och jag med.
Ja, du var väldigt privat.
Ja, när vi nådde det så blev det ju liksom väldigt förtätad, nästan läskig stämning i studion. Men det kändes som vi hade så radikalt olika upplevelser av, alltså vi pratade liksom om allt ifrån döden till, men i synnerhet våra respektive skilsmässor och sånt där som då fortfarande var lite närmare i tid.
Du satt väl i alla fall där med ett väldigt öppet sår, kan
ja,
man säga.
Ja, tveklöst. Min erfarenhet av det är ju att man har 2 vägar att gå när man befinner sig i fritt fall. Det är att fullständigt hålla käften om det och inte prata med någon. Eller prata maniskt om det med alla hela tiden. Och det är helt ointressant huruvida någon lyssnar eller inte. Eller om hela Sverige har möjlighet att lyssna. Man gör det i alla fall. Och det är ju en slags... Det hade ju en terapeutisk effekt att göra så. Att fullständigt skita i vad folk tycker eller tänker. Utan bara babbla egentligen. Och att göra det i sällskap med en mycket, mycket reserverad herre som Christian, så fick vi ju en slags good cop, bad cop stämning oss emellan. Oavsett om en mikrofon är på eller inte. Men vi hade ju inte, jag tror inte att jag och Christian hade satt oss och pratat om det här i något annat sammanhang. Utan nu blev det på ett så märkligt modernt sätt när det privata övergår i det offentliga, som det ju så ofta gör nu för tiden. Vilket jag både är för och emot. Men just i det här fallet så fanns det väl en allmän giltighet, tror jag, i våra respektive upplevelser som gjorde det helt jävla okej, även för mig, att inte ha så mycket spärrar omkring det.
Ångrar du något? Egentligen skulle jag kunna ställa den frågan i största allmänhet. Men nu menar jag egentligen i podden.
Nej. Egentligen inte.
Okej, ångrar du något i generellt?
Ja, det är klart jag ångrar lite saker. Men jag kan inte göra så mycket åt det, helt enkelt. Gör om, gör rätt. Är väl en bra tanke att ha. Men samtidigt så... Jag vet inte riktigt vad ånger är inte en speciellt användbar känsla, drivkraft, ambition. Det är en typ av en ursäkt. Så den är ganska kontraproduktiv, tror jag. Regrets, I've had a few. Ja visst, men vad ska jag göra med den informationen? Då är det bättre att försöka sätta på sig skygglapparna och rusa framåt och vara snäll.
Ja, men om vi då, för nu kändes det som att vi var på väg in i något ganska privat, och det kan man väl få vara. Men finns det grejer finns det jobbgrejer du ångrar också?
Linda Skugge ringde eller mejlade till mig för några år sedan. Och det skulle släppas en bok som skulle vara, som typ hette Lindas allra bästa krönikor, något sånt. Och hon undrade om jag ville skriva ett förord till den. Och jag blev jättesmickrad och så. Och sen skickade hennes förlag manuset och alla krönikorna som skulle vara med. Och den här var inte så tjock, det var en pocket liksom. I två eller tre av krönikorna i den så var jag nämnd och tokdissad av olika skäl. Vilket jag mejlade till Linda och sa: är du säker på att du vill att jag ska skriva förordet? Jag är ju liksom med i tre av de här krönikorna och är så här jättedissad. Det blir lite konstigt. Och hon svarade bara: oj, är du? Har jag dissat dig? Det kommer jag inte ihåg. Jag tycker det var ett fantastiskt bra svar. För det säger, jag använder förstås det här i förordet också. För att Linda mer än någon annan under väldigt många år använde dagstidningen på bästa möjliga sätt, pre-internet. En 500 000 människor, eller hur många det nu är, kan läsa hennes text en dag. Sen slänger du den i pappersinsamlingen. Och nästa dag, nästa vecka, hur ofta de nu kommer en ny. Och den förra är död, helt enkelt. Så hon kunde också liksom byta persona, byta stil, byta vad som helst. Det här fanns i en dag och lästes av enormt många människor. Och sen var den död. Och att hon inte ens mindes att hon har tokdissat personen hon ber skriva förordet var en del av det här som jag tyckte var ganska coolt. Det är väldigt så här old school dagstidning, helt enkelt. Idag funkar det inte så, för att allting finns kvar på nätet. Och det går att gå, som Myrdal säger, tillbaka till läggen hela tiden. Så att du måste liksom stå för dina gamla texter.
Han säger inte det längre, va?
Det vet jag inte. Han säger en hel del under det, tror jag. Men jag tycker inte att man ska ångra. Det fånigaste jag vet är ju när folk ibland hävdar att: ha, du hade fel. Nej, jag hade inte fel. Jag tyckte så den dagen. Just den dagen tyckte jag så. Det är ingenting här som är skrivet i sten. Det är ingenting här som är formulerat i en runsten som ska funka om 1000 år. Och i synnerhet när det kommer till kritik av vad den är, så är den här personen som skrev det här kände så här den här dagen. 3 veckor senare kanske samma bok vid en omläsning är det bästa som någonsin har skrivits. Och jag hatade den för 3 veckor sedan. Det är väldigt starka känslor i omlopp när det kommer till musikkritik och olika former av det. Vem har sagt att du tycker likadant 3 veckor senare?
Nej, det är väl ganska vanligt.
Jag har säkert tagit i så jag spricker i vissa fall för att det har varit kul just då och varit alldeles för elak mot människor. Men jag kan inte be om ursäkt för en 26-åriga jag. Eller, så tyckte jag då.
Mm.
Eller så skänkte det mig glädje att skriva så just i det ögonblicket. Jag ångrar nog väldigt lite. Jag tycker inte om att läsa mina gamla texter oftast. I den mån jag nu överhuvudtaget gör det. Men det är inte så svårt att läsa texter som är 25 år gamla. För då kan man se på det som ungdomssynder. För det är jävligt länge sedan. Men kanske det man skrev för 9 år sedan. Det är då det börjar bli pinsamt. Men det har nog mer med en allmän så här, tidens tand att göra, tror jag.
Du återkommer till det, inte bara här, utan liksom att på något sätt dina texter ibland då ska vara något slags
termometer
i samtidens
arslet. Ja, ibland. Ja. Jo, det vill man väl vara.
Mm. Men då undrar jag, vad är det mest tidlösa du har gjort?
Oftast är det mest tidlösa det allra hippaste, om man ska vara helt krass. Om vi håller oss till musik för bara i en minut. Jag ska säga någonting annat också. Men om du håller dig till musik så kan vi titta tillbaka på hela musikhistorien och se att folk som har försökt skapa tidlösa verk har nästan undantagslöst misslyckats. Det vi helst lyssnar på är saker som fångar sin exakta samtid och gör det till sina närmaste 4 kompisar och gör någonting skithäftigt som på grund av den spontaniteten låter fantastiskt 40 år senare. Oavsett om det är My Generation med The Who eller om det är Good Life med Inner City så är det fortfarande, nu gör vi en låt till vårt lokala disco, nu gör vi en låt till 4 mods i Shepherd's Bush. Alltså så, bam, oerhört liten krets och en tro på att det här ska funka i 2 veckor. Men när du ska göra rockoperor om kung Arthur på is så ställer man oftast till med problem för att det ska överleva överhuvudtaget. Jag tror ändå att de texter som har som jag har fått mest respons på, mest brev om, mest reaktioner på och till och med liksom folk har citerat tillbaka till en på olika sätt har oftast varit ganska gravallvarliga och inte dugg jätteroliga eller balla och hippa och beskrivit, som du sa, grime i en källare i sydöstra London, utan handlat om saker man går igenom, saker som har hänt en, saker som kanske har gjort ganska ont.
Mm.
De texterna, inte alla, men några av dem verkar. Och det är ju jävligt smickrande, men att folk har tagit med sig dem på något sätt. Och som jag just liksom pratade om att texter bara lever en dag i en dagstidning och att det är ett slags ideal, så är det ju samtidigt fruktansvärt någon slags belöning i att någon 8 år efter att man har skrivit en text kan citera den, kommer ihåg rader ur den och liksom har tatuerat dem mentalt någonstans. Och att ord man har formulerat, saker man själv har känt, har om inte hjälpt någon annan så i alla fall inspirerat eller erbjudit någon form av jag är inte ensam i det här. Mm. Det är ju ganska jävla drabbande när folk då och då. Det händer ju inte tillräckligt ofta. Men när någon faktiskt tar sig tid och berättar det här för oss.
Sådan helt utan att vifta med något slags hov.
Precis, ja.
Men du...
jag skämtar när jag säger att det inte händer tillräckligt ofta förstås. Men jag tror bara att jag blir så genuint jävla glad av att något som var jobbigt att skriva nådde fram.
Du, vem är du avundsjuk på?
Jan Gradvall.
För att?
För han skriver alltid texter som han skriver alla hans texter. Om man ska betygsätta texter så skriver han alltid starka fyror. Jag skriver ettor och femmor.
Okej.
Okay. Nej, oftast starka tvåor skriver han. Men nej, jag tror vi ska hålla oss till... stannar vi igen, för det är lite sant, alltså, för att knyta ihop en påse. Jan är ju väldigt mycket en mentor åt mig. Jag hade inte skrivit om musik om inte han hade övertalat mig om att det går att göra. Och också så håller han en sån jäkla högsta lägsta nivå som jag också skulle vilja ha.
Men det här på med avunden då. Jag menar, Schiffert bor i någon 20 miljoners lägenhet vid Vasaparken. Du bor i en etta vid Gullmarsplan. Två etta.
Hyreslägenhet dessutom.
Ja.
Men det är väl inte, det finns väl inget att vara avundsjuk på med detta. Det är ju bara ett val. I våra fall i alla fall, tror jag.
Vad menar du?
Vad jag försöker säga är jag känner nog ingen avundsjuka mot folk som tjänar mer pengar än vad jag gör. Och dessutom å ena sidan jobbar ihjäl sig för det och har den drivkraften. Men förutsatt att de betalar mycket mer i skatt, givetvis, än vad de gör idag, tycker jag. Jag är ju ganska lat. Och jobbar och gör saker relativt motvilligt ändå. Jag skulle förmodligen vara världens bästa weedskalle om jag uppskattade det. Och skulle förmodligen kunna ägna resten av livet till att liksom spela tv-spel, lyssna på reggae och inte göra piss.
Spelar du tv-spel?
Nej. Men,
det kändes väldigt otippat.
Nej, det gör jag inte alls. Men rent teoretiskt så skulle jag nog göra mig väldigt bra som en slacker. Nu tycker jag att det är extremt roligt att skriva. Men skulle ingen säga åt mig att jag måste lämna saker så skulle jag, finns risken överhängande att jag inte skulle göra någonting. Så jag är ju vanvettigt beroende av deadlines hela tiden. Har jag ingen deadline så gör jag ingenting. Då ska jag heller inte bo på 200 kvadratmeter i Vasaparken, förmodligen.
Ja, jag fattar. Men du, vad är socialism för dig?
Ganska ofta typ den enda utvägen, tror jag, på väldigt många sätt. Man kan skratta. Jag tycker ofta att man kritiserar socialister för att vara naiva idealister. Dadada. Jag ser inget fel med naivism och idealism överhuvudtaget. Utan jag tycker att liksom ledordet är rättvisa. Och det är helt ointressant om vi pratar om rättvisa. Om man sedan delar upp rättvisan i massa subgenrer så som feministiska frågor eller klassfrågor och så vidare. Allting hör ju ihop. Och att uppnå rättvisa så gott det går så behöver vi ju mer socialistiska värderingar. Och de har ju försvunnit och de är svåra att applicera. Alltså det är knepigt när vi har sålt ut en stor del av välfärden och börjar köpa tillbaka den. Men fan om det inte är värt det egentligen. Oavsett vad det kostar nu så kommer det kosta ännu mer om 10 år. Så att alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar i den mån det bara går är ju någonting som det kapitalistiska systemet inte har någon lösning på. Och inte vill ha det heller. Så ingen har kommit på någon mer rättvis ideologi.
Det är socialism för dig.
Ungefär så.
När känner du dig gammal?
När jag får ryggskott. Fast det händer inte så ofta. Jag vet inte, det är en bra fråga. På något vis så kände jag på mig att du kommer att prata om det. Jag vet inte varför.
Jag kan berätta varför.
Ja, gör det.
För att jag har, nu är Snapchat ingen nyhet längre. Men det är en sak som får mig att känna mig otroligt gammal. En annan sak som får mig att känna mig otroligt gammal, det är Sara Larssons Instagram. Hon poserar bara, hon tar bara selfies med massa människor som har 1,5 miljoner följare på Instagram. Och jag vet inte vem en enda jävel av dem är.
Men det stör inte mig. Alltså,
nej,
jag förstår vad du säger, jag förstår frågeställningen. Men jag tror att vi båda är uppvuxna under den sista eran där man använde det nu så fruktansvärt oanvändbara och omoderna ordet koll. Och det levde kvar alldeles för länge. Att du skulle ha koll. Och detta innebar oftast alla former av populärkultur. Vilket inkluderar 9-åriga barnskådespelare och amerikanska, kanadensiska idoldeltagare och så vidare. Men varför skulle du ha det? Till slut så kommer det till en punkt där det finns så pass mycket kultur att du får väl bara välja ut det du tycker är intressant och det du bryr dig om på allvar. Och att sitta och låtsas, jag tror problemet ligger i att låtsas överhuvudtaget. Det skulle få mig att känna mig jättegammal. Att låtsas. Så på gott och ont så håller jag mig till det jag kan. Och det jag verkligen är genuint intresserad av. Jag vet förmodligen inte heller vilka Sara Larsson posera med. Jag följer inte henne på Instagram ens. Men skulle jag gå in och kolla detta så skulle jag med största sannolikhet vara lika förvirrad som du. Men I plain just don't care. Lite grann. Så att jag tror mina... jag känner mig gammal när jag går till optikern. Mm. För att jag har linser av olika styrka. Plötsligt. Inte läsglasögon, men mina linser är av olika styrka av ungefär samma skäl. Och då kan jag vara lite så här, vad fan ska jag hålla på sitta med de här restaurangmenyerna och hålla dem en bit bort och så.
Just det.
Så det är rent, mer är det rent fysiskt.
Varför har du slutat intervjua?
Jättebra fråga. Är det av ren lathet kanske? Kan vara.
I don't know. Du sa någonting väldigt vackert om det, kommer jag ihåg. Och det är ju precis så jag känner med det här, det som jag gör, mitt yrke.
Yeah.
Att jag känner att med varje sånt här möte så tar jag med mig någonting. Att jag växer hela tiden. Ja. Och jag kommer ihåg att du sa det också. Att så här, det är så jävla upphetsande när man kommer från en intervju. Man känner att man måste lyssna på de här 2 skivorna. Eller man måste läsa den där boken. Eller måste gå på den här utställningen. Liksom. Det var ditt sätt att förkovra dig på ett sätt.
Mm.
Ja, växa. Men då,
nu har jag det på Twitter.
Okay.
Alla de här personerna som jag annars skulle intervjua är där. Jag vet inte, jag gör väldigt lite intervjuer. Jag har faktiskt ingen förklaring till varför jag väldigt sällan gör dem. Jag blev mer, lite grann som du var inne på förut, att det har funnits en renodling i det jag gör. kritikerformatet och också liksom krönikerformatet. Jag trivs förbaskat bra i det. Och så gjorde jag också under så pass liksom flera decennier, så gjorde jag lika många intervjuer som du har gjort nu för Värvet, så kändes det som jag gjorde dem konstant hela tiden. Och i vissa fall, om vi pratar om musikartister och så vidare, så är det ganska, faktiskt ganska svårt när man kommer till intervju tre med samma person. För till slut går de här varven runt och artister du är intresserad av, allting blir inte utbytt, även om mitt ideal är att liksom inte bli nostalgisk och återblickande. Men plötsligt så kommer ändå frågan om, kan inte du göra intervju med Primal Scream? Eller vad det nu skulle vara. Och något som man ändå har följt sedan 1986. Och att göra den fjärde intervjun med Bobby Gillespie, eller vad det nu är för någonting.
Som för övrigt åkte till Colombia på sin bröllopsresa, enligt legenden.
Ja, det är ganska roligt.
Ja, det är roligt.
Det är verkligen, om inte annat, att upprätthålla en imponerande persona.
Ja.
Oavsett vad de gjorde där. De kanske bara var på spa.
Jag hoppas.
men oavsett vad det är för någonting, så är det också ganska svårt. Och jag är jävligt imponerad av folk som fortsätter göra detta och göra det bra.
Förutom mig då, vilka är dina favoriter i intervjuarskråt?
Ja, oj, vad svårt. Karin Thunberg.
Jag läste i en av dina senaste krönikor, som för övrigt handlade om MIA, där du skriver något om att du dansar, men du dansar väl inte?
Jag dansar jättegärna, men jag dansar lite grann som den här emojin med minionerna när de rör sig väldigt försiktigt och ler. För att låta väldigt gammal, i det här fallet så handlar det om att jag ser en MIA-video och låten snurrar i högtalarna och jag är så här, wow vad bra det är, och då uppstår ju en slags vuxen sittdans.
Okay,
ja. Och den är ju väldigt pinsam. Men att jag ställer mig upp ensam själv och börjar dansa och huta med nävarna, nej, det gör jag inte. Däremot har jag ingenting emot att dansa egentligen. Men jag har också märkt med någon slags ålderns rätt eller gammal vana att vissa ränder går inte ur, och ska jag dansa så börjar inte gå på grime-klubb, utan ska nog söka mig till Northern Soul-tillställning där jag kan få dansa i den här väldigt statiska fyrkanten som vi kanske kan kalla Northern Soul-rörelseschemat för.
Right. Ja. Vill du rekommendera något?
Alltid, egentligen.
Mm.
Jag håller på att läsa en bok som är fantastisk. En författarinna som jag inte hade hört talas om för 10 dagar sedan, som heter Lucia Berlin. Väldigt fint namn.
Verkligen.
Och Lucia Berlin, noveller från typ sent 80-tal, är så där Raymond Carver bra. Riktigt asstarka berättelser om kärlek, ganska minimalistiska. Hur bra som helst. Och den har nyligen återutgetts, och det här är något som en vän rekommenderade, som jag är jävligt bara tagen av. Sjukt bra. Bäst jag läst på oerhört länge.
Vad kul. Instinktsfråga, men när har du varit som lyckligast?
Typ nu.
Ja, vad fint. Det var perfekt.
Mm.
Så det ska vara.
Mm.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Var för sig. Ivar Arpi och Per Gudmundsson.
Stort tack för att du kom hit. Andres Lokko var där, och vill du läsa mer av honom så finns han alltså regelbundet i ett dagblad nära dig, och den här boxen vi pratar om finns att köpa på till exempel Bokus, om en uppstyckad i 2 volymer eventuellt. Yes, det var allt för den här veckan, och av allt att döma så får jag nästa vecka besök av Elaine Eksvärd. Vi hörs då, puss och kram, hej då!